Vi har dragit igång den här podcasten för att det finns en önskan bland dagens jurister om att få ta del av den juridiska debatten på fler sätt än bara i tryckt form. I anslutning till det här uppstår en fråga. Kan en podcast bli en rättskälla? Den här reflektionen kan du bära med dig när du lyssnar på avsnitten och i vart fall med in i den kommande rättsutvecklingen. Ta en paus i jobbet eller i plugget. Här är säsong 2 av JP-möter.
Martin Borgeke blev justitieråd i Högsta domstolen 2010, men han var redan sedan tidigare en av Sveriges mest inflytelserika jurister på straffrättens område. Jag heter Klara Holm och tillsammans med min kollega Dante Hallberg åkte vi till hovrätten i Malmö där Martin fortfarande jobbar på distans några dagar i veckan. Under besöket fick vi bland annat möjlighet att höra Martins tankar om straffrätt idag och imorgon.
Välkommen Martin, eller vi kanske snarare ska säga tack för att vi fick komma och besöka dig här i hovrätten.
Tack så bra.
Vi tänker att vi börjar med att fråga hur du kom in på juridikens bana.
Jag tror att när det gäller sådant som yrkesval att det är rätt så mycket tillfälligheter som spelar in. Men möjligen så har det betydelse också att jag redan under gymnasieåren var intresserad av samhällsfrågor och alltså ämnet för oss heter ju samhällskunskap och det tycker jag var ett spännande ämne. Sen började jag min yrkesbana i det militära. Men efter ett tag så tänkte jag att jag ska nog inte bli yrkesofficer. Och då var ju frågan vad skulle jag göra istället. Och en karriär inom polisen var låg då relativt nära till hands och för det så skulle man ju då läsa juridik och sen även i övrigt så med det här samhällsintresset i botten och så föll sig ganska naturligt att det blev juridik för min del.
Kändes det då som att det var rätt väg direkt?
Nej, det gjorde det väl inte. Jag får nog säga att jag tyckte inte att studierna på juridikum i Lund var så väldigt upplyftande och spännande. Det var rätt mycket egen inläsning och jag kan inte säga att undervisningen mer generellt låg på någon sån här jättehög nivå. Det var föreläsningar i ämnen och om sådant som man inte i den åldern var så där särskilt insatt i, tycker jag. Så att jag tycker nog att studietiden på det sättet mest var att ta sig igenom det hela och klara av det helt enkelt.
Fanns det andra intressen under studietiden istället?
Ja, det är ju så att jag gifte mig tidigt och innan jag var färdig med min jurkand så hade vi ju 2 små barn. Så att det var ju familjeliv och sen i och med att jag är från Malmö och läste i Lund så hade jag kvar hela mitt kamratumgänge och så. Så att det var ju mycket annat som tilldrog sig de åren också.
Martin, du har ju gjort en ganska så rak domarkarriär, om man får uttrycka det så. Du har varit fiskal och sen har du varit rådman i både tingsrätt och hovrätt och så lagman i hovrätt och nu sitter du i Högsta domstolen. Mm. När du var färdig med studierna, var det självklart att det skulle bli domstolsväsendet och att du sen skulle fortsätta där, eller hur kom det sig?
Ja, alltså det var ju ganska klart att jag skulle söka ting. På den tiden, och det kanske fortfarande är så var ju då tingsmeriteringen inkörsport till bra juristjobb. Och när jag var på tingsrätten, jag var ju notarie i Simrishamns tingsrätt som då inte finns längre, men det var ju en sån där liten domstol som då fanns förr i tiden. Finns för kanske fortfarande någon som är påfallande liten i Norrland eller så. Men det var ju en väldigt speciell arbetssituation. Om man till exempel jämför med hur det var för dem som tar i Malmö tingsrätt som väldigt mycket större arbetsplats och mer specialiserad och där man fick flytta mellan olika avdelningar. I Simrishamn så var det ju så att vi var 3 notarier. Och äldste notarien hade en särskilt betydelsefull funktion att hålla ihop arbetet där. Och det innebar ju också att man fick ta ett stort ansvar.
Och det fastnade du för så att du ville
fortsätta? Ja, det fastnade jag för. Jag trivdes bra med det. Och man lär sig kolossalt mycket när man sitter ting. För min del var det ju inget undantag. Och jag såg ju då att det skulle kunna vara något spännande att fortsätta på domarbanan helt enkelt. Det var väl kanske så att någon domare där ute också tyckte att ska du inte ta söka till hovrätten.
När du fick förfrågan om att bli ledamot av Högsta domstolen, hur gick det till?
Ja, det gick till på det sättet att jag blev uppringd av statssekreteraren. Nej, men det var ju en intressant och spännande fråga. Och det kan man ju inte... Jag har ju bott i stort sett hela mitt liv här i Malmö. Undantag då de här åren i par år i Simrishamn. Och man får ju ställa frågan till familjen, så att säga. Framförallt till hustrun, hur hon skulle se på en sån sak. Så jag bad att få återkomma.
Hur ser du på att det nu är ett mer öppet tillsättningsförfarande?
Ja, alltså jag tycker ju i grund och botten och har tyckt länge att det är så det bör vara. Nu tror ju jag inte att utnämningarna tidigare har styrts på något särskilt sätt av regeringen, utan det har varit mycket kompetenta domare och jurister, det har varit en del advokater och professorer som har blivit justitieråd. Men det är inte alltid bara en fråga om hur det rent faktiskt är, utan det är också ibland en fråga om hur det ser ut.
Tänkte, du nämnde lite grann att de som sitter i Högsta domstolen kommer från väldigt olika bakgrunder. Hur upplever du att jobba i en sån miljö jämfört med att jobba på till exempel hovrätten, där det kanske är mer likformighet eller där folk har liknande bakgrund i större utsträckning?
Nu har ju antalet fördet advokater i Högsta domstolen har ju ökat. Förr sa man väl så att det ska finnas en fördet advokat i HD. Nu är det 4, och det betyder ju en hel del för synen på domstolens verksamhet, skulle jag vilja säga. Hela attityden till olika rättsliga frågor där det blir en bredare diskussion. Så finns ju också ett par rättsvetenskapare och ett par förlätta professorer som är med i Högsta domstolen. Och det blir annorlunda på det sättet att, som sagt, diskussionen blir bredare och man får input på ett sätt i resonemangen som man kanske inte alltid får i hovrätten.
Men öppnar det för kontroverser också?
Det skulle jag inte vilja säga. Det beror ju sig på vad man menar med kontroverser, men man kan ju ibland ha olika åsikter om saker och ting. Men det öppnar nog mer för att man får en bredare bild av rättsområdet faktiskt. Jag kan inte påstå att det förekommer kontroverser i Högsta domstolen, men det är naturligtvis meningsskiljaktigheter som ibland tar sig uttryck i att det blir skiljaktiga meningar och sådär.
Hur ser du på att vissa kollegor till dig, ledamöter i Högsta domstolen, också har sidouppdrag, till exempel att de sitter som skiljemän i olika skiljeförfaren och sådär? Kan det finnas någon problematik i det?
Det finns ju då bisysslor, de är ju anmälda, så att det är ju helt klart vem som har olika typer av bisysslor. Alltså för egen del så har jag inga egentliga invändningar när det gäller detta. Vad jag möjligen ibland funderar över är ju i vilken utsträckning som domare ska engagera sig när den politiska makten vill åstadkomma nya lagar och så. Det tycker jag inte alldeles självklart att domare medverkar i det. Men jag är nog rätt så ensam om den åsikten.
Du har ju själv jobbat med en del väldigt medialt uppmärksammade mål, till exempel det här Rödeby-målet som var för ett antal år sedan. När man är domare, man kan ju inte helt avskärma sig från verkligheten som man lever i. Hur gör man för att inte bli påverkad av en väldigt stark allmän opinion eller juristkollegor från olika håll som har väldigt starka uppfattningar om hur något ska dömas eller hur något ska vara?
Jag tror en viktig grundförutsättning är nog att man är klar över att det finns en risk att man påverkas. Och också att man av och till också kanske gör det. Men man måste ju vara vaksam naturligtvis. Och om du talar om det här med Rödebymålet, så kan jag väl säga det att under under den tiden det pågick målet både i tingsrätten först och sen i hovrätten så läste jag inte precis vad som skrevs i tidningen om det. Jag såg rubriker och så, men jag brydde mig inte om det, för att vi handlade ju målet och det som skulle lägga till grund för avgörandet var ju det som förekom i förhandlingen. Och att då vid sidan av läsa tidningen och läsa vad åklagaren säger och vad försvararna säger och sådär, det tycker jag närmast är fel att göra, utan då får man koncentrera sig på själva förhandlingen, det som förekommer där. Sen hindrar ju inte det att man sen när man har skilt målet ifrån sig, man, domen är meddelad och så, att man då efteråt kan så att säga följa debatten och hur rapporteringen har varit. Och det kan också vara intressant beroende på hur man har valt att formulera domen, hur det uppfattas och så där, om det blir något missförstånd på någon punkt eller någon oklarhet och så kan man ju ta det till sig och tänka på nästa gång. Men under pågående mål så ska man vara väldigt försiktig med att ta del av den mediala bevakningen och så, vad som sägs. Och det tror jag domare är. Alltså det...
Tror du att det finns en större risk att nämndemän påverkas av det som skrivs i medierna?
Alltså man ska ju inte dra en kategori över en kam och så, men jag vill ju inte utesluta att om, alltså är man domare och har varit i den här branschen länge så har man ju lärt sig villkoren och man har tagit intryck under resans gång. Hur börjar jag förhålla mig till olika frågeställningar och till media och sådär. Är man nämndeman så kan ju det inträffa att man är ganska nyvald, inte har varit med så länge och så hamnar man på ett omdiskuterat mål och sådär. Och då kan det nog vara svårare, men jag uppfattar att alltså de misstag som har begåtts, att det är ju verkligen undantagsfall. Så uppfattar jag det i alla fall.
Från tid till annan så är det ju diskussion om hela det här nämndemannasystemet, om det är bra att ha det eller om det är negativt och sådär. Har du någon generell uppfattning om vad du tycker? Ska vi ha nämndemän eller?
Alltså, möjligen är det lite grann mer en politisk fråga, men eftersom det rör domstolarna så kan jag väl möjligen ha anledning att säga hur jag har funderat kring detta. Och min fundering är nog att nämndemannasystemet i grund och botten bör finnas kvar. Jag tror att det är viktigt för tilltron till hela systemet att vi har en lekmannamedverkan och vi har insyn och nämndemännen gör ju generellt sett goda insatser på olika plan. Dels i själva målen som de handlägger och sen i övrigt också när det gäller att förklara domstolarnas verksamhet och så. Sen kan man alltid diskutera enskildheter i ett system med nämndemän. Och jag kan väl säga det för min del så tycker jag väl närmast att nämndemännen spelar den viktiga rollen i underrätt. Och att där bör finnas nämndemän, men jag är ju klart mer tveksam till att ha nämndemän då i överrätt. I underrätt sitter man ju som domare, i alla fall i de fall när det är nämndemannamedverkan. Så sitter man ju då som ensam juristdomare, typiskt sett. Och då är det nog väldigt bra att ha några kloka, bra människor vid sidan om sig att diskutera utgången med. Men i överrätt så är man ju redan flera stycken så att säga då juristdomare. Och då tror jag att nämndemannamedverkan inte är nödvändig utan att man skulle kunna koncentrera den till underrätt.
När du började svara på den här frågan så skilde du ganska tydligt på att det var en politisk fråga eller om det är liksom en fråga som rör domstolen. Mm. Jag tänker i anknytning till det, nämndemännen väljs ju politiskt. Mm. Är det ett bra system om man ska göra den liksom...
Nu har jag ju väl egentligen aldrig någon gång uppfattat att nämndemännen när de kommer till domstolen är så att säga politiska. Va? Jag har inte funderat på det mer, men kanske någon ensaka gång om nämndemannen är från Moderaterna eller från Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna. Så. Det har man liksom ingen uppfattning om. Det är inte så som diskussionerna förs i domstol, utan det blir ovidkommande så att säga. Så från den utgångspunkten så tror jag inte att det här systemet är problematiskt, men det är klart från andra utgångspunkter kan man ju naturligtvis diskutera om det är de politiska partierna som, så vitt jag vet, inte har så förtvivlat många medlemmar, om det är de som ska sitta på makten att nominera och utse nämndemän eller om man ska ha ett annat system. Och det har ju lagts fram ett förslag om detta som jag tror är ganska väl avvägt faktiskt.
Både Klara och jag har lite erfarenhet av att praktisera i domstol.
Mm.
Och oavsett vilken domstol man är på och även vad vi har hört om man är på en åklagarkammare så ekar det nästan i korridorerna, hämta Borgeke, hämta Borgeke. Mm. Och då är det inte ditt fysiska jag man syftar på utan en av dina böcker då, att bestämma påföljd för brott eller studier rörande påföljdspraxis, som har blivit nästan som biblar på det här området. Funderar du någonting kring din starka roll på det området?
Det gör jag väl av och till naturligtvis. Jag har ju sysslat med straffrätt under en väldigt stor del av min karriär och är ju inkörd på de frågorna. Sen kan man ju naturligtvis diskutera om en person ska ha ett sådant inflytande, men det står vem som helst fritt att skriva en konkurrerande bok om man vill det och sådär. Så att sen kan jag väl säga i den gäller studier en påföljdspraxis att det har ju medförfattare och när det gäller att bestämma påföljd för brott så har jag varit ensam hittills, men på sikt så kommer det kanske in medförfattare där också. Det blir ju mer så att säga att en stafettpinne, alltså under en viss period så bidrar man på det här sättet till rättsutvecklingen och framförallt till att det blir en enhetlig rättstillämpning och sen så småningom får någon annan ta över.
Tycker du att du blir tillräckligt kritiserad och ifrågasatt på det området?
Alltså jag har ju ett brett kontaktnät och det är många som tar fasta på när jag säger att kom gärna med synpunkter. Så det får jag fortlöpande synpunkter på textställen och så, om man inte kan säga det på ett annat sätt eller har observerat det och det och sådär. Och det är jag ju väldigt tacksam för. Jag vet inte om man på det sättet ska längta efter kritik. Saklig kritik är alltid välkommen. Och sen så kan jag väl säga det, jag undervisar ju en del och i undervisningssituationen så blir det ju inte sällan så att det kommer upp frågor. Att deltagare i undervisningen i en föreläsning eller seminarium ställer en fråga som får en att fundera ytterligare ett varv och sådär. Och då jag försöker att vara väldigt prestigelös och kommer jag på att något som jag har tänkt och skrivit att det kunde formuleras bättre eller man kunde kanske till och med ha en annan åsikt, så är jag väldigt öppen för det.
I den allmänna opinionen så hörs det ibland röster som vill ha hårdare straff och du har ställt dig emot det. Vad har du för syn på straff?
Ja, straff är ju definitionsmässigt något obehag, något negativt som då samhället, staten för på en person för det som den personen har gjort. Straff i sig definitionsmässigt är ju ingenting som man tilldelar personer för att det skulle vara bra för dem, de behöver det på olika sätt eller så där, utan det är något som i definitionsmässigt är negativt för den enskilde.
Vad fyller det för funktion?
Ja, straffet och straffsystemet fyller ju naturligtvis en del funktioner. Jag tror att en viktig funktion är att för att samhället ska fungera så måste vi ha någorlunda gemensamma normer på viktiga områden. Och då är det också viktigt att den som bryter mot de här normerna, att det händer något för den. Det har betydelse för sammanhållningen i samhället, känslan av att du lever i ett rättvist samhälle och så, att man inte kan synda på nåden så att säga hur mycket som helst, och man kan inte bryta mot de gemensamma reglerna som vi har antagit utan att så att säga händer något. Men det viktiga är väl just att det händer något. Det här med straffens stränghet, det är ju väldigt mycket en politisk fråga och där kan man ju inte komma särskilt långt med logiska resonemang. Alltså, vi har ju en proportionalitetsteori som går ut på att det ska vara proportion mellan det straff som anges i lagstiftningen och svårigheten av den gärning som då är straffbelagd. Men det finns ju nog inget riktigt vetenskapligt sätt att få reda på vad ett visst brott, en viss gärning egentligen förtjänar. Sen kan man ju hitta logik på annat sätt i det systemet genom att man funderar över ekvivalensen, det vill säga att lika svåra gärningar, lika allvarliga gärningar med samma skade, lika allvarliga skadeverkningar ska ha samma straffskala och så. Där kan man ju komma betydligt längre. Men alltså nivån på straffen i ett samhälle, där tror jag inte att man kan komma så långt med logik. Och jag tror inte heller man kan komma så långt med ett effekttänkande. Så man säger så att okej, höjer vi straffen så minskar brottsligheten och sådär. Och sänker vi straffen så ökar brottsligheten. Jag tror inte riktigt att det fungerar på det sättet. Varken i form av ökad avskräckning eller i form av att man genom inlåsning kan i någon märkbar grad minska brotten i samhället. Så jag är väl skeptisk till det här talet om att det behövs strängare straff. Jag är betydligt mer intresserad av diskussioner kring vad som är ett rimligt straff för de enskilda gärningarna i förhållande till hur man bestraffar andra gärningar. Alltså jämförelser inom systemet så att man hamnar på en rimlig nivå i det enskilda fallet. Det tycker jag är en mer intressant diskussion.
Om man ser till valet av påföljder som finns, tycker du att de är funktionella?
Det tycker jag nog i princip. Alltså, påföljdssystemet måste ju bestå av påföljder med olika grad av ingripande eftersom de gärningar som är brottsliga kan vara olika svåra. Och det måste också finnas påföljder som kan mätas ut så att man av en viss typ av påföljd kan få mer eller mindre så att säga. Men sen när man då konstruerar själva påföljden, innehållet i den, så gäller det ju att man försöker se till att den är från någon slags mer allmänna utgångspunkter och ändamålsenlig. Men också att man funderar över det här med humanitetsprincip som en väldigt viktig fråga. Där jag menar att det svenska påföljdssystemet bygger i grund och botten på en humanitetsprincip. Sen hindrar ju inte det att många straff, långa fängelsestraff och så, att man kan diskutera hur pass humant det är. Men är det frågan om ett långt fängelsestraff så har ju personen då begått ett väldigt allvarligt brott. Och då får man väl tänka sig att man använder en allvarlig påföljd också. Generella straffhöjningar tror jag på sätt och vis inte så mycket på. Men det hindrar ju inte att det kan finnas enskilda gärningar, enskilda brott, där man säger så här, att de ligger fel i systemet så att säga. Det bör vara strängare straff för det brottet med tanke på skadeverkningar och så, om du jämför med andra brott. Så att mina attityder utesluter inte på något sätt straffskärpningar, men å andra sidan så utesluter inte heller att man ibland säger sig att det här straffskalan ligger nog för högt för det här brottet. Det är inte så allvarligt i förhållande till andra brott, utan vi kan faktiskt sänka för att få en rimlig ordning.
Det låter lite som att du är inne och snuddar i alla fall vid det som kallas för artbrott. Det vill säga att vissa gärningar som egentligen kanske inte är så jätteallvarliga, som inte har ett jättehögt straffvärde, ändå påföljden presumeras ändå bli fängelse. Vad tänker du om det? Jag tänker du inne lite på att prata om humanitetsprincip och proportionalitetsprincipen blir också aktuell. Kan det inte finnas en motsättning där att man gör ett förhållandevis lindrigt brott men ändå så ska man få fängelse?
Ja, det här med brottets art, det var ju något som då infördes med 89 års reform, och tidigare så hade man ju haft en regel som innebar att man skulle tillgodose intresset av allmän laglydnad, och det har ju i grund och botten en allmän preventiv grund för det här synsättet. Jag kan väl säga när det gäller brottets art så är väl det en faktor i påföljdssystemet som skapar en hel del problem. Både rättstillämpningsproblem men också problem på det sättet som du antydde, att man kan säga sig att straffvärdet är inte så högt på det här brottet, men det ska likväl vara ett strängt straff, sträng form av straff, det vill säga då gärna fängelse istället för villkorlig dom eller skyddstillsyn. Och där kan det ju ibland bli så att domstolarna kanske i enlighet med den praxis som finns använder tillämpning av brottets art som ett sätt att hantera brottets svårhet egentligen. Så att det blir lite rörigt och lite oklart, och dessutom så har vi väldigt lite egentligen ren juridik på brottets art. När det gäller straffvärde, brottets svårhet mätt på det sättet, så har vi tre paragrafer i den centrala lagstiftning 29 kapitlet, och vi har straffskalor för alla de enskilda brotten, och vi har en hel del brottsinterna faktorer där det så vi bedömer om brottet grovt ska särskilt beaktas, ett antal faktorer. Så vi har väldigt mycket när det gäller straffvärde, men när det gäller brottets art så har vi egentligen bara två ord i lagen, alltså brottets art. Och vi har en halv sida i förarbetena, och så har vi en praxis som tyvärr inte, enligt min uppfattning i alla fall, riktigt hänger ihop faktiskt. Det brottsart är nog den enskilt mest besvärliga faktorn i påföljdsbestämningssystemet.
Har du någon tanke om hur man skulle kunna lösa det eller hur man skulle kunna komma åt i alla fall en del av de här problemen som du nämner?
Alltså, då kommer man in lite grann på politik, och jag har väl sagt med det att det här när det gäller brottsart så går det nog inte att avskaffa det. Alltså det går inte att avskaffa idén att man beträffande vissa brott som inte behöver leda till så långa straff men likväl vill döma till fängelse, som det typiskt sett är, ibland kan det vara samhällstjänst och så också. Jag tror inte att det går att avskaffa. Det tänkte sig väl påföljdsutredningen att man skulle göra ersätta med man skulle införa villkorligt fängelse, och så skulle man den vägen hantera den här problematiken. Men jag kan säga att jag trodde aldrig på att det skulle gå, och jag har ju inte hört något från politiskt håll, men jag har ju hört knyssas om att det är en viktig fråga när det gäller hur man ska hantera påföljdsutredningens förslag. Min uppfattning är väl närmast att man skulle försöka begränsa tillämpningen av brottsart, men dessutom skulle tydligare göra klart för sig vad det är frågan om. Och göra en tydligare skillnad mellan brottets straffvärde och brottets art. Och få lite klarare linjer för hur det ska hanteras. Jag tror mer på, när det gäller brottets art, faktiskt på en reform inom ramen för systemet. Än på en reform som innebär att man alldeles tar bort brottets art. Även om det nog hade varit det bästa i den bästa av världen, så att säga.
Från 2011 och framåt kan man säga så kom det en rad domar från Högsta domstolen där man nästan vände upp och ner på påföljdsbedömningen eller straffmätningen i grova narkotikamål. Någonting som kommer att kallas för mefedrondomen var själva starten på det här. Vad var det Högsta domstolen gjorde? Om du förstår vilka domar jag syftar på.
Jo, det förstår jag. Och det är egentligen en väldigt lång historia som börjar någon gång på 60-talet när vi hade narkotikaförordningen med maxstraff fängelse i 2 år, och där sedan narkotika blev ett problem i samhället och på ett annat sätt än det hade uppfattats tidigare i alla fall, och man efterhand skärpte straffen för narkotikabrott. 68 kom narkotikastrafflagen, 69 skärpte man straffen, 72 skärpte man straffen, och sen har det varit ytterligare straffskärpningar. Från början var eget bruk inte straffbelagt, och sen så blev det straffbelagt med en särskild straffskala med bara böter och en ansvarsfrihetsregel om man blev upptäckt när man sökte vård, och sen så småningom så ville man inte bolla det heller, och sen så blev eget bruk fick samma straffskala som andra brotten, och termen narkotikaförseelse kunde man inte ha, utan det skulle vara narkotikabrott även om det var ringa och sådär. Så det blev efterhand en skärpning av påföljderna från lagstiftarens sida av straffskalorna, och allt det där skulle domstolarna förhålla sig till på något sätt. Och från att ha maximistraff 2 år upp till maximistraff 10 år, som det blev väl redan 1972 tror jag, det var en våldsam straffhöjning. Och då uppstod ju genast ett behov hos domstolarna att liksom hantera detta i takt med att det kom allt fler narkotikamål, alltså fler åtal för narkotikabrott i domstolarna. Och där drevs ju ett intensivt arbete på att försöka hitta former för en enhetlig rättstillämpning. Och jag har beskrivit det i den här uppsatsen i Svensk Juristtidning 2013, sidan 1. Och man kan säga att resultatet blev så småningom att man enades inom Sveriges domarkår för hur man ska se på farligheten hos olika preparat och någon form av utgångspunkt när det gäller straffmätning vid olika mängder av de här olika preparaten. Det man missade då var ju att det är ju inte bara sort och mängd som har betydelse, utan det finns ju andra faktorer som också spelar roll när man ska bedöma hur allvarligt ett narkotikabrott är. Alltså graden av inblandning i den här verksamheten, om man själv är missbrukare och försörjer sitt missbruk genom att sälja till kompisar och så, det är ju en situation, och en annan situation om man är för att tjäna pengar och förse marknaden med narkotika och man säljer till ungdomar eller tar in på kriminalvård, allt möjligt sånt där. Det finns en massa faktorer faktorer som man ska beakta, men alltså domarkåren, han är inte med här riktigt utan fokuserade på ett av problemen, nämligen hur graderar vi farlighet och mellan de olika preparaten. HD kom ju med ett par avgörande, ett 2004 och ett 2008, som antydde att ni måste se upp här, ni kan inte bara gå på sort och mängd, men det fick inget genomslag, eller i alla fall inte tillräckligt genomslag. Men sen inträffar ju detta då att det kom en ny drog, mefedron, som man inte, eftersom det var ny så visste man inte hur går mefedron in i det här schemat vi har. Liknar det amfetamin eller ecstasy, eller var ska vi lägga det någonstans? Och då var det ju i sådana tingsrätt som man sa att lite försiktigtvis att vi liknar det vid amfetamin. Och så blev det 6 års fängelse för de här pojkarna som hade vid 2 tillfällen tagit in vardera tillfället 1 kilo. Och så hade de väl tänkt sig fortsätta med den här verksamheten. Så var det någon stämplingsbrott och något försöksbrott också som de fick 6 års fängelse och överklagade då till Svea hovrätt och hade väl uppfattning att det var alldeles för mycket. De var närmast chockade, kan jag föreställa mig. Men åklagaren var ju också besviken över att det blev så låg straff. Och i Svea hovrätt så blev det 14 års fängelse. 14 år, och det är ju någon form av utgångspunkt man funderar på vad en som ska dömas för mord ska ha för straff. Och då ser man ju det här som jag talade om tidigare, där med ekvivalensen, det vill säga här har vi inget rimligt förhållande när vi bedömer det här brottet, narkotikabrottet, i förhållande till hur vi bedömer andra allvarliga brott. Det här kan ju inte dömas som mord ju, naturligtvis inte. Och då hamnade det på HD:s bord och där blev det ju fängelse 4 år. Och det är ju ett långt straff i sig. Men det var ju en dom där HD verkligen tog tag i de här frågorna. Alltså hur ska du bedöma ett narkotikabrott? Vilka omständigheter ska inverka? Och hur ska du se på sort och mängd och så?
Hur upplever du att det här togs emot av underrätten? Jag tänker till exempel Svea hovrätt som hade dömt i 14 år.
Ja, alltså jag tror ju på något sätt, alltså mottagandet var väl lite blandat och jag tror att en del i början var lite chockade. Alltså, vad gäller nu? Vi har ju de här tabellerna som finns i boken studierörande påföljdspraxis. Så gäller inte de längre och det var vissa som sa sig det att det är ett nytt preparat, ett isolerat preparat. Det andra gäller nog fortfarande och det sa väl också riksåklagaren och några föreslog att vi gör ett momsavdrag så vi drar ner 20% eller något sånt där på straffen och så. Men sen kom det ju ytterligare avgöranden som visade att Högsta domstolen verkligen menade allvar. Och jag kan nog säga när det gäller det här, alltså narkotikabrotten och hur man ska se på dem, att Högsta domstolen har gjort en insats som är ganska unik på ett enskilt rättsområde genom att komma med så många avgöranden och så tydligt strukturera hur man ska resonera, vilka olika faktorer som inverkar och hur de kan inverka och också någon form av beslutsgång eller beslutsstruktur och sådär. Så, det har hänt, jag tror ingen nu längre har åsikten att mefedrondomen var en enstaka dom utan det här har blivit en radikal förändring av domstolspraxis.
Precis som du sa så var ju mefedrondomen inte riktigt den första på området utan det hade ju kommit en del domar tidigare. Men underrätterna hade haft ganska svårt att följa det här eller man hade gjort lite olika. Vad beror det på tror du?
Det är lite svårt att säga men i den mänskliga naturen så ligger ju möjligen att man tas fasta mer på den typen av omständigheter som man kan kvantifiera. Alltså, vi har ju det när det gäller till exempel förmögenhetsbrotten, snatterigränsen 1 000 kronor. Alltså, hur mycket har man stulit för? Va? Och det gäller ju motsvarande häleri, bedrägeri, förskingring och sådär. Skattebrotten, hur mycket undandragen skatt blev? Det har man någon slags faktor som är väldigt tydlig och klar som man kan förhålla sig till. Och det är lätt att säga då att den som har stulit för 2000 kronor ska ha en strängare påföljd än den som har stulit för 1000 kronor bara. Och på motsvarande sätt blir det med narkotika. Den som har haft en viss sorts narkotika, 1 kilo, ska ganska naturligt ha ett strängare straff än den som bara har 0,5 kilo. Så den typen av och så att säga mänskligt sätt att resonera där man hittar en faktor som är mätbar och där det är alldeles tydligt att mer av en viss sort eller att man har en farligare sort ska leda till strängare straff. Så att säga. Medan den här andra typen av faktorer som också är viktiga är svårare att sätta något mått på. Det är ju så, till exempel misshandelsbrott och så, där det är kränkning eller skada eller kroppsskada eller vad det nu kan vara, sånt där som kan vara svårt att omsätta en viss kroppsskada till ett visst straff. Så att säga. Det där. Och det är möjligen en bidragande anledning till att då straffen för våldsbrott på ett sätt kanske varit ett problem ända sedan lång tid tillbaka. Man har återkommande talat om att förmögenhetsbrotten är för högt värderade i förhållande till våldsbrotten. Men att det kan ha att göra med att vid förmögenhetsbrotten kan du räkna och då kan du få en skala på ett annat sätt än när det gäller till exempel misshandel eller andra våldsbrott.
Hur tänker du kring underrätternas skyldighet att följa praxis från Högsta domstolen?
Mm.
Är de alltid skyldiga att följa den eller finns det något utrymme för att frångå den?
Vi har ju ingen prejudikatlära som i Sverige som innebär att man är skyldig att slaviskt följa ett avgörande från högsta instans. Utan Högsta domstolens avgörande har ju den tyngd som skälen för avgörandet har, så att säga. Och det är därför en av anledningarna till att Högsta domstolen försöker motivera sig väldigt väl när det gäller varför det blir på ett visst sätt. Men samtidigt så måste det ju ligga i hela systemet att underrättsdomar, och då menar jag både hovrättsdomar och tingsrättsdomar, ska göra sitt bästa för att förstå vad Högsta domstolen har menat och göra sitt bästa för att omsätta det i praktiken. För annars så finns det ju risk, om man inte har den attityden, så finns det ju risk att hela havet stormar. Och jag tycker nog min absoluta uppfattning är att avgörande för Högsta domstolen följs. Sen är det naturligtvis så att efterhand som tiden går så kan ett annat avgörande kanske uppfattas som att det är för gammalt nu och det har hänt saker och ting. Kanske senare avgöranden, kanske någon justering av lagstiftning som gör att tidiga avgöranden liksom faller bort och inte blir så aktuella längre. Men jag uppfattar nog att systemet fungerar väl. Men som sagt, någon slavisk bundenhet har vi inte.
I juni i år så avgjordes ju frågan om skattetillägg, eller dubbelbestraffning kan man väl också säga. Och du var ju med i det avgörandet.
Mm.
Kan du berätta lite kortfattat om avgörandet?
Ja, alltså nu var jag inte referent på det här målet och så, men avgörandet innebär ju att från februari 2009 så är det inte i överensstämmelse med Europakonventionen, inte heller EU-stadgan, att ha två olika förfaranden och i bägge förfaranden utdöma ett straff. Och där kommer man ju fram till, och det står väl ganska klart, att det här med skattetillägg, att det är ett straff. Och i brottmålet så blir det definitionsmässigt straff. Tidigare så kan man väl då säga att Europadomstolen hade varit lite svävande och man hade nog rätt så god grund för att säga att det svenska systemet inte stred mot Europakonventionen. Men från tidigt 2009 så var det ju rätt svårt att säga det. Sen så småningom så blev det ju allt klarare, så att säga, att det här inte håller. Egentligen är det ju en lagstiftningsfråga. Och jag tror inte att lagstiftningsfrågan är särskilt svår att hantera. Jag menar att ålägga någon mer än en reaktion om man gör ett bättre samma tillfälle, det är ju något som finns i vår straffrätt och som inte är något konstigt alls. Man kan få villkorlig dom och böter, man kan få skyddstillsyn och fängelse och så vidare. Så därför är det ju i sig inget konstigt. Men det som var fel med det svenska systemet var att man hade ju två separata förfaranden.
Mm. Jag tänker så här, när vi har det svenska systemet och sen kommer det dessutom in antingen EU-rätten eller Europakonventionen.
Mm.
Bland dina kollegor, hur är liksom inställningen till att man helt plötsligt har flera system att förhålla sig till och EU-rätten dessutom någonting som kanske kommer upplever som lite från ovan för att Sverige har ganska lite att säga till om?
Mm. Jag kan nu uppfatta det så att öppenheten är mycket stor för att det förhåller sig på det sättet, faktiskt. Och om jag jämför med min tid här i hovrätten så kan man säga att den här typen av frågor, konventionsfrågor och så, har ett tar mycket större plats i Högsta domstolen. Det är ju också naturligt att göra det för att Visst, domstolar ska ju hantera de här frågorna, alla domstolar, men huvudansvaret för det här ligger trots allt på något sätt i Högsta domstolen och kanske ännu mer i Högsta förvaltningsdomstolen. Så att det tycker jag är naturligt, men de här frågorna är ju centrala för Högsta domstolens verksamhet.
Ekobrottsmyndigheten och åklagarmyndigheten har börjat granska ärenden som kan då komma att bli resningsfall.
Mm.
Och bara i fall från hovrätten så kan det komma att handla om 1000 fall. Kommer ni ha tid att göra något annat?
Det utgår jag från och det tror jag också att vi kommer ha. Det tar ju kraft det här naturligtvis. Det tar resurser på olika sätt. Men nu är jag ju inte inkopplad alls på administrationen i Högsta domstolen. Men jag uppfattar det så att man har varit förberedd på detta. Man har avdelat resurser och man hanterar det på ett professionellt sätt. Och det är klart att det innebär att det blir färre avgöranden av andra slag. Men det kommer sådana också, det kan jag lova.
Det är nog dags att vi snart börjar runda av. Men så här avslutningsvis, du har ju onekligen kommit väldigt långt i din karriär som jurist. Men är det någonting mer du skulle vilja uppnå eller är det någonting mer du skulle vilja på ett sätt du skulle vilja utvecklas innan du känner dig färdig? Eller?
Ja, alltså det kan man ju möjligen säga, men allt beror ju på vilka mål som kommer upp i Högsta domstolen. Men det är klart att det finns ju vissa frågor som jag tycker är väldigt angelägna att man på något sätt hanterar i Högsta domstolen. Vi har redan varit inne på brottsart och det finns andra sådana frågor. Jag tycker till exempel frågan om uppsåt är väldigt viktig. Väldigt viktigt hur domstolarna hanterar detta. Där har vi haft en rättsutveckling som faktiskt startade i Skånska hovrätten en gång nu för drygt 10 år sedan. Så det finns ju en del ytterligare som jag skulle vara intresserad av att delta i Högsta domstolen och så att säga, påverka rättsutvecklingen. Sen har jag väl ett och annat bokprojekt ytterligare som jag har påbörjat och som jag skulle vilja slutföra. Men för min del är det ju så att jag är 64 år och det är några år till högst och sen så får andra ta över.
Har du någon vision över hur straffrätten bör utvecklas? Du var inne på några saker nu.
Ja. Vision, alltså man kan ju alltid ha en önskan om hur det ska utvecklas och önskan från min sida är väl att straffrättspolitiken i alla fall i en del situationer skulle kunna bedrivas lite mer eftertänksamt. Det känns ibland som att man går lite väl fort fram och att olika åsikter som förs fram kanske hade tjänat på om man hade så att säga lugnat sig lite grann och funderat ett varv till.
Vill du nämna något exempel?
Nej, det tycker jag att jag behöver inte göra. Men straff är en allvarlig sak. Och då bör man fundera allvarligt på också de frågeställningar som kommer upp.
Mm. Får vi återigen tacka för att vi fick komma hit?
Ja, tack själva.
Tack.
I det här avsnittet mötte vi alltså Martin Borgeke. Väldigt roligt att höra om Martins syn på straff och straffrätten i allmänhet. Och kanske extra spännande att höra honom berätta om problematiken kring artbrott och hur Martin tyckte att systemet eventuellt borde reformeras. Förutom mig och Klara har även Fredrik Högstedt hjälpt till med det här avsnittet. Och vi vill också tacka Björn Börjesson som har gjort jingeln. JP-möter är tillbaka redan nästa vecka och vi hoppas att ni vill lyssna på oss då igen.